Hej kära lyssnare och välkomna till förlossningskanalen med mig Anna Bjelkefelt. Dagens gäst är en barnmorska som hörde av sig till oss och ville gästa oss. En person som tycker om våran podd, det tycker vi är väldigt kul att höra. Ni ska få lyssna på hennes tre olika födslar och den här barnmorskan bor och arbetar inte i Sverige men har därför ett lite annat perspektiv. Men tre väldigt olika födslar och vi ska prata lite om olikheterna också mellan Sverige och Belgien. Jättespännande. Innan vi börjar så skulle jag vilja be er om att stötta oss. Och lyssnar du på den här podden, vilket du faktiskt gör nu, så vore vi jättetacksamma om du också ville stötta oss lite. Och det kan vara bara 20 kronor eller såklart mer. Och det gör det enklast genom att swisha 123 507 82 90. Och det här numret ligger också såklart på vår Instagram, förlossningskanalen. Märk gärna din swish med podd. Tack så jättemycket i förväg. Hoppas att du gör det här direkt innan du börjar lyssna på avsnittet. Men nu, kära lyssnare, så ska jag sluta prata. För jag tror att ni har startat det här avsnittet för att lyssna på just den här gästen och just det här ämnet. Vi sippar lite te här samtidigt som vi poddar.
Ja.
Okej, vi ska börja. Välkommen till förlossningskanalen, Attika.
Ja, tack så hemskt mycket. Och jag skulle först och främst vilja tacka dig för den här möjligheten att jag får komma hit. Jag har varit jätte excited.
Vad roligt.
Ja, får prata om mina födslar. Alltså det är ju... Det är ju drömmen.
Ja.
Ja. Men som sagt, vi kan ju sitta här en dag. Jag ska försöka hålla det kort och koncist. Jag ska börja med att presentera mig själv.
Ja, snälla gör det.
Jag är född och uppvuxen här i Botkyrka, i en liten förort. Men jag flyttade till Belgien när jag var 19 år gammal. Så jag har bott där i snart 14 år. Och jag...
Hur kommer det sig?
Jag träffade min man.
Jag förstår.
Så det var för kärleken. och så startade vi vårt liv där. Belgien är ju inte uppdelad i två delar. Men det finns två väldigt starka regioner. Från den franska delen och den flamländska delen. Mm. Jag bodde ett långt tag i den flamländska delen. Men pluggade på franska. Och sen så har jag min utbildning. Ni kommer höra det också, Ali. Det kommer väldigt mycket så här nederländska betoningar, kanske lite engelska där och då, men ni får, jag vet inte, jag tycker det är jättesvårt.
Det kommer make sense ändå.
Precis, tack så mycket för att du kommer in där med engelska också. Ja, så att jag pluggade i den flamländska regionen där när jag bestämde mig för att bli barnmorska.
Mm.
Men redan innan dess så var det ju faktiskt så att jag blev gravid med första barnet. Och då så kunde inte jag så bra nederländska. Så då var det väldigt osäkert vart jag skulle föda. Och eftersom jag redan hade påbörjat den här barnmorskeutbildningen visste jag också så hur viktigt det är att man känner sig comfortable liksom, på det stället man ska föda, en trygg födsel. Och jag tänkte, nej men jag förstår nederländska, but it ain't that good. Så att jag måste verkligen föda på ett ställe där jag känner mig trygg.
Mm.
Och det är Sverige.
Mm.
Och jag har under min uppväxt också väldigt lång tid efteråt varit väldigt nationalistisk, ska jag säga. Jag älskar Sverige, jag älskar Stockholm, jag älskar människorna här. I min närhet fick man inte säga någonting dåligt om IKEA, om Volvo. Nej, allting som är svenskt, det är det bästa som finns. Och naturligtvis den svenska sjukvården också. Mm. I mitt huvud var det så här, det är den bästa sjukvården. Och,
hade du några erfarenheter då av sjukhus eller var det bara så som man pratade om Sverige och det vi har här?
Ja, både och. Mm. Också från gynekologer, från barnmorskor så fick jag väldigt ofta höra så här, men va? Ska du plugga här när du kan plugga där? Alltså, och ska du jobba här när du kan jobba där? Mm. Den skandinaviska sjukvården, den är ju fantastisk. Och jag kommer ju också från en familj med mycket läkare. Min bror jobbar på akuten, är kirurg. Och min syster är läkare, min svärsyster är läkare. Så det är väldigt, väldigt medikaliserat. Mm. Jag är liksom den första pannkakan som blir lite dålig om man ska fråga min pappa.
Nej.
Han tycker ju att det är jättekonstigt det jag håller på med, jätteflummigt.
Mm.
Men just när det gäller förlossningsvården så kan jag säga att jag hade otroligt fel. Det fick jag veta efteråt, lång tid efteråt.
Men när du skulle välja att du valde att föda här i Sverige, var det för att kunna göra dig förstådd eller var det liksom mer det här att det är bra vård?
Det var både och.
Både och.
Både och. Jag var väldigt inställd på att svenska förlossningsvården är fantastisk också. Okej, det är lite svårt kanske.
Mm.
Men jag hade ju inte någon som helst insikt över hur svårt det är för barnmorskorna här.
Nej.
Alltså absolut inte. Och speciellt nu när jag jämför med hur jag jobbar som barnmorska idag i Belgien. Det är ju jättestor skillnad.
Mm.
Så att jag hade inte den insikten. Men också att jag tänkte att om det är någonting som går fel. För att 10 år sedan, då jag skulle föda mitt första barn. Då var jag ju absolut, alltså jag tänkte mer sådär medikaliserat som mina syskon. Som familjen som jag kommer från.
Mm.
Medans jag nu har ändrat syn otroligt mycket.
Tänkte du att tänkte du att födande var liksom mer medikaliserat? Alltså en...
Det är någonting, ja precis, att föda, det är ju en stor risk.
Ja.
Det är ju alltså, det är ju det läskigaste man gör, det gör så otroligt ont.
Mm.
Och alltså, det överdriver jag ju absolut, alltså jag tycker ju, det var det tankesättet som jag hade då. Vilket jag tycker är så synd, alltså jag var jättepåläst kring det som skulle hända, men inte påläst kring hur man ska liksom mentalt förbereda sig de här andra aspekterna.
Utöver hur långt hade du kommit i din barnmorskutbildning när du blev gravid?
Jag hade precis påbörjat
den. Ja.
Kanske du hör också. Mm. Jag hade precis påbörjat den och jag tyckte det var jätteroligt, jätteintressant.
Mm. Var utbildningen då på engelska eftersom du läste i ett annat land?
Jag började faktiskt på nederländska. Jag kunde inte kommunicera på nederländska så bra, men när jag läste nederländska så kunde jag förstå det väldigt bra. Men det var inte tillräckligt bra. Jag delade också upp utbildningen i teorin.
Mm.
Så jag hade teorin alltså läsa och skriva, det hade jag under kontroll. Men just den här kommunikationen var inte topp. Så jag och den rädslan att jag inte skulle kunna kommunicera mina känslor på ett tydligt sätt var för mig jätteviktigt.
Mm.
Så det var också en jättestor del av det valet att komma tillbaka till Sverige och få föda här bland min familj.
Mm.
Det var jätteviktigt.
Men var din man med tillbaka då?
Han var med tillbaka.
Förstår han någon svenska?
Han pratar engelska. Han förstår nu, alltså nu förstår han ju.
Mm.
Han kanske inte... han kan inte heller så här kommunicera jättebra på svenska. Nej. Men han förstår jättemycket det jag säger. Ja.
Så ni åkte hit ett tag innan du skulle föda? Eller?
Ja, precis. Runt vecka 35 skulle jag säga var jag redan i Sverige.
Mm.
Och påbörjade liksom förberedningen, gick en förlossningskurs och sen så var det bara att vänta de där sista veckorna.
Hur mådde du?
Ja, jag mår alltid jättebra under mina graviditeter. Men verkligen skönt. Det enda problemet som jag har under mina graviditeter är restless legs. Det var så hemskt. Alltså, jag kunde inte sova på nätterna. Och mot slutet blev det ännu värre. Så jag sov ingenting.
Usch.
Och jag hade förvärkar. Ja, det var jättetufft.
Ja, restless legs. Ja, jag känner mig. Ja. Det hade jag så mycket
båda mina
med. Ja, fruktansvärt. Jag höll lite efteråt också faktiskt.
Ja, precis. Mm. Och jag märker det med trötthet är det liksom värre. Det kan komma tillbaka nu också.
Ja.
Men just under graviditeten, det är ju alltså...
Ja, det är fruktansvärt.
Ja, verkligen.
Jag tänker att du har ändå en liksom generell uppfattning. Ja, men jag mådde bra, så himla skönt. Ja. Men jag tänker att om man inte får sova heller, liksom, kom inte det med andra... jobbiga. Liksom,
jag hade tur i den första graviditeten att jag hade liksom lyxen att kunna sova på dagen.
Mm.
Jag behövde inte jobba. Jag var liksom hemma så kunde liksom catch up on sleep väldigt mycket. Men i mina andra graviditeter hade jag ett helt annat mindset.
Mm.
Jag sa okej, nu, alltså om jag inte sov i min första graviditet upp under natten så kunde jag bara jag fick sån ilska.
Mm.
Jag blev bara så sur, varför går det inte? Medan mina andra graviditeter hade jag så här, okej, nu kan inte jag sova. Det är liksom, det gäller att acceptera det. Då går jag ner. Då kan jag göra lite så här yogaövningar istället och så försöker jag en stund efter. Alltså det var liksom mer så här en acceptans, det är så min kropp fungerar. Vilket jag tror att gör jättemycket för din upplevelse.
Absolut.
Så att, men under min första så var det mycket så att sova under dagen.
Mm.
Nu blev vi så rädda på slutet.
Mm. Ja, men det gör ändå skillnad att inte behöva då jobba på dagen.
Ja,
det går ju inte
det
till
går
slut.
Inte. Nej, det är ju jätte... Alltså med alltså, man, det är inte bara restless legs som är anledningen till att inte kunna sova oftast. Även om man inte har det så är det en bebis som... rör på sig jättemycket, en hållning som man inte tycker är liksom bekväm, att behöva gå upp och kissa hela tiden, alltså
precis.
Det är ju sånt som verkligen påverkar.
Mm. Man kan ha smärta på olika ställen.
Precis.
Ja. Men din första födsel då, hur började den?
Den började aldrig.
Nej, jag förstår.
Den började aldrig. Jag hade jättemycket förverkar. Så det var oftast så här falska startar, som jag brukar kalla det. Att jag kom in och bara, nu ska jag föda.
Mm.
Och de bara, nej det ska du inte, nu får du åka hem.
Mm.
Och det skedde ju 3-4 gånger. Och det var ju så pinsamt att komma tillbaka hem och berätta för alla, nej men det var ingenting. Och jag minns en gång så hade jag verkligen ordentliga verkar. Man såg ju också det på monitorn. Och de skickade ut mig, bara, men promenera i ett par timmar så får du komma tillbaka sen. Och sen, jag kände ju verkligen under den promenaden att jag kan ju knappt gå. Det är ju verkligen, verkligen igång. Så kom man in där på förlossningen igen och tänkte att nu händer det.
Mm.
Och de bara, nej, du har inte öppnat upp dig överhuvudtaget. Och jag fattar det. Alltså som barnmorska förstår verkligen den grejen. Att... särskilt kanske som förstföderska ta det lite längre tid.
Mm.
Det är normalt, det är liksom, det är så kroppen kommer igång. Men att kunna säga det på ett sätt som gör att kvinnan inte tänker fan, det är någonting fel på mig.
Precis.
Och min kropp. Det är jätteviktigt.
Mm.
Jag säger också sånt till mina mammor, men det handlar om hur man för över det till kvinnan.
Mm.
Så jag kände mig absolut inte hjälpt. Absolut inte förstådd och började tvivla otroligt, otroligt mycket på min egna kropp.
Vad har du själv gjort för reflektion, tänker jag nu i efterhand, att det var den här typen av början?
Jag förstår det som nu att det är så min kropp funkar. Mina bebisar vill stanna hos mig lite längre tid än vad som den generella vetenskapen, läkarna, allt det här säger. De gillar min mage, de gillar livmodern, de vill stanna där ett litet längre tag. And that's okay, det är så jag känner nu. Jag önskar att jag hade haft den inställningen där vid första barnet. Jag önskar det så mycket för att det hade underlättat den här stressen som jag känner. Stress är absolut inte bra.
Nej.
Jag hade den här linpåslaget under, hur säger man det här... labor process, förlossningsarbetet.
Ja.
Det är ju alltså jag kan inte ens förklara hur dåligt det är för liksom the progress. Men jag önskar nu att jag hade kunnat lugna ner mig själv så som jag har gjort de andra gångerna, att men det är helt okej. Jag känner ju att barnet mår bra, jag känner att jag mår bra. Så det kommer vara okej där på slutet. De behöver bara stanna där lite längre tid. Men under den första så var det absolut inte så. Jag ville att det skulle komma igång. Jag ville att det skulle komma igång nu. Jag sover inte. Jag har ont. Och jag vill bara att de ska sätta igång mig nu.
Mm.
De satte ju igång mig. Men i vecka 42 plus 1.
Mm. Mm.
Så de väntade verkligen ett långt tag. För att det fanns inga barnmorskor som kunde vara med. Det fanns inga läkare som skulle kunna liksom... De prioriteras, alltså de kvinnor som ska föda spontant, de prioriteras ju, det är ju verkligen, jag förstår det. Men i ett sjukvårdssystem som inte kan prioritera båda, så jag känner mig lite bortvald och glömd, definitivt.
Jag tänker också, min första reflektion blir så här, men det var inte optimala förutsättningar för dig liksom, som att åka in och ut flera gånger och bli undersökt flera gånger, och att de systemen som startar igång med det som du nämnde med adrenalinet och ta promenader och liksom, det är ju något annat system på något sätt. Att den stressen påverkar säkert också att dina barn, att ditt barn i det här fallet, första barnet, inte ville komma ut riktigt än.
Liksom. Absolut. Precis så känner jag att jag förstår att man behöver åka in. Jag förstår att, eller egentligen förstår jag ju inte, för det är inte någonting som jag gör med mina mammor att undersöka dem. Men Nej. Jag förstår att vissa vill bli undersökta och vissa, att det vissa gånger behövs kanske.
försöker komma på,
precis. Alltså jag är ju verkligen, jag tycker att det stör mer än att det gör nytta. Ja. Men jag kan fatta liksom det tankesättet i den medikaliserande världen.
Mm.
Men i mitt fall så stör det ju det otroligt mycket.
Mm.
Otroligt mycket.
Mm.
Jag behövde typ någon som sa till mig så här, men vet du vad? Släpp det bara.
Mm.
Släpp det bara, det sker av sig självt.
Mm. Någon som hade tillit till att din kropp kommer att komma igång.
Precis.
Mm.
Så någonting sånt.
För med första barnet så är man ju ofta väldigt osäker. Även om man är extremt påläst och sådär. Men man har inte gjort det förut. Man känner inte igen så mycket tecken. Och
precis.
Om någon annan då visar att jag har tillit till att du klarar det här. Då kan man ju kanske mer landa i det än att man ska tala om det för sig själv.
Precis.
Det kan ju vara väldigt, väldigt svårt.
Ja, verkligen. Så jag kunde inte, och det är jättenormalt, man kan inte göra, man behöver en annan person. Det är därför om en doula kan komma in eller om en privat barnmorska kan komma in och berätta de här grejerna så att man kan fokusera liksom på det som faktiskt hjälper en på traven. Det är jätteviktigt.
Mm.
Ja.
Så du blev igångsatt vecka 42?
Vecka 42 plus att jag hade 3 centimeter när jag kom in, vi tog hål på hinnorna. Satte i droppet och blev uppkopplad till en monitor. Vid det tillfälle började jag försöka med lustgas.
Mm.
Och det gick bra, jag älskar lustgasen till this day.
Mm.
Men det öppnades inte upp. Och jag, för att vara helt ärlig, så låg jag i sängen de kommande 12 timmarna.
Mm.
Jag låg i sängen och tog verk efter verk efter verk. Det var ingen som kom in och bara föreslog typ, kanske kan du sätta dig på yogabollen. Kanske kan du röra på dig lite. Eller ska vi kanske ta verkarna stående. Det var ingen vägledning överhuvudtaget.
Fruktansvärt dåligt.
Ja. Jag minns bara att de kom in och tittade knappt på mig. Utan det var så här, vända skärmen mot sig själv och kolla på monitorn. Jag fanns ju inte i rummet. Så att nu i efterhand så inser jag ju hur fel det var. Jag insåg det inte många år efteråt heller att det gick snett till.
Mm.
Men nu vet jag ju att det var ju hemskt det som hände.
Mm.
Ja.
Men du hade du verkar när du kom in?
Då hade jag inga verkar.
Nej, men då hade du ändå börjat öppna dig lite.
Ja.
Mm. Men du fick verkar både liksom av droppet då i sig?
Ja, av droppet framförallt.
Mm.
Efter vattenavgång var det inte... Jag fick ett par verkar där, men det var inte någonting jätteintensivt.
Nej.
Så det var ju faktiskt så att min kropp aldrig kom igång i det här fallet. Jag tog verkarna i 12 timmar. Just det här är ju någonting också som jag tycker var så hemskt. Förutom det här att det jag blev hit och dit skickad. Så var det ju faktiskt också så att jag De sa det att men du får tid, datum för igångsättning, det här datumet får du komma in. Men vi är lite osäkra på vilken tid vi kan ta det igen. Mm. Så att jag skulle bli uppringd. Men klockan blev ju typ 9:30 och jag hade inte blivit uppringd. Så då ringde jag. Jag kunde inte ringa själv, jag var ju så trött på det hela. 2 veckor var det av hit och dit skickande. Så att jag bad min mamma ringa in. Och hon var ju jätteledsen och arg också. Men ni skulle ju ringa upp oss. Så till slut fick vi komma in. Och 10:00 blev jag igångsatt. Och det första du vet, som läkaren sa. Men varför var du inte inne här 7:00? Så att det var ju jätte... Alltså, ja, det var dålig kommunikation. Mm. Och det är ju ingenting som... Alltså, det är inte barnmorskarnas fel, det är inte läkarnas fel. Det är ju systemet. Mm. Det är ju systemet. Men jag kände mig väldigt, väldigt bortglömd. Mm. Också där när jag tog verkan att man var bortglömd. Jag var bortglömd.
Mm. Vad gjorde ni de här 12 timmarna, du och din man?
Min mamma var ju faktiskt också med. Mm. Så att jag hade sagt till dem att ni måste påminna mig om kissa. Mm. En gång i timmen eller varannan timme. Jag skulle jättegärna vilja äta någonting under liksom, arbete. Även om jag inte, när man har verkarbete så vill man inte äta. Men jag hade sagt det att jag skulle jättegärna vilja ha lite extra energi. Så att vi hade med oss vindruvor och dadlar. Mm. Och, jag minns inte så mycket av själva, av den här tiden. Men jag minns det att jag låg där på sängen. Mm. Det är liksom det jag det minnet jag har.
Och hade lustgasen.
Och hade lustgasen och var inne på toa.
Mm.
Ibland. Mm. Det var det enda.
Hur upplevde du värkarna?
De var jättevassa. Mm. De var otroligt vassa. Men framförallt magen och att hela livmodern blev... Alltså att det var... Att, ja, man kände ju den här känslan komma upp. Det var otroligt smärtsamt. Jag vet ju nu att oxytocinet gör att den här, de här verkarna känns ju mycket, mycket skarpare än om man jämför med naturliga verkar. Och det är ju också för att oxytocinet, det här konstgjorda oxytocinet, det inverkar ju inte på våra hjärnor. Precis. Medans våra naturliga, det kan gå igenom det här...
blod- och hjärnbarriären.
Precis, ja. Precis. Och jobbar också smärtstillande på det sättet. Så att det var helt annorlunda verkar. Det var väldigt, väldigt intensiva.
Mm.
Och de satte ju droppet också på det högsta. Mm. Alltså vi kom ju upp där.
Höjde och höjde.
Tills det inte gick mer. Och sen så var det ju så att den diagnosen som vi fick då var värksvaghet.
Mm.
Och när de kom in då och bara, vi kan göra ett kejsarsnitt som jag absolut inte ens hade tänkt på.
Mm.
Då var det ju verkligen så att, okej, gör det. Alltså jag bryr mig inte, gör det bara. Mm. Jag kan inte ta det här mycket längre till.
Nej.
Ja.
Men minns du det som att du var liksom... helt slut eller uppgiven, ledsen, alltså vilka känslor fanns det där kring beslutet om kejsarsnitt?
Jag var så tacksam.
Mm.
Jag bara, yes, do it, cut me open. Jag var tacksam. Att det, alltså jag hade ju inte ens tänkt på det. Jag trodde ju verkligen så här att okej, nu är det så här väldigt lång tid. Just då... Också med den bakgrunden som jag hade så tänkte jag så här, men gud vilken tur att jag föder på sjukhus. Mm. För att hade jag varit någon annanstans, tur att jag föder på, i Sverige liksom, där de kan hjälpa mig med det här.
Mm.
Det var den tanken som jag hade.
Mm.
Däremot var jag, alltså, de kommande dagarna så var jag ju väldigt, väldigt besviken, jag var väldigt ledsen. Men jag riktade ju det absolut mot mig själv istället för sjukvården. Det var liksom... ja, din kropp gjorde inte det målet som jag hade ställt upp för mig själv eller för min kropp. Eller, ja.
Det den typ borde klara av.
Den liksom. Borde ha klarat av det, men den gjorde inte det.
Mm.
Så, och jag som har tacklats med lågt självförtroende hela min uppväxt, hela liksom, mina unga år, det tärde på liksom, hur jag såg på mig själv.
Mm.
För jag minns det att jag pratade med också så här, min mamma bara, hur kommer det sig att alla gör det här men jag klarar inte, jag klarade inte av det. Det var ju verkligen så att alla födde vaginalt förutom Attika.
Mm.
Attika kan inte föda vaginalt. Så det här var ju verkligen, verkligen en känsla som jag bar med mig. Jag minns att jag året efter, nej det var faktiskt 3-4 år efter, in på barnmorskeutbildningen såg jag min första vaginala födsel. Och direkt efteråt hade jag också ett möte med min handledare. Och jag insåg i det här samtalet att, men gud, jag sitter ju här och gråter faktiskt. Och tycker att det är, alltså det jag såg var så fantastiskt och ouppnåeligt. Och jag har inte bearbetat det.
Nej.
Alltså det var jättekonstigt att inse det liksom 3-4 år efteråt. Att, men gud, jag har ju inte bearbetat min egna förlossning.
Nej.
Så att,
vilken tur då att du höll på med den här utbildningen och fick göra det.
Verkligen.
Tänker på alla som har den här typen av upplevelser. För det är säkert jättemånga som känner igen sig. Att man skyller på sig själv.
Verkligen. Jag, under utbildningen insåg jag att det var ju inte nödvändigtvis mig som det var fel på. Alltså fortfarande väldigt doubtful.
Mm.
Fortfarande väldigt, alltså för att jag tror att efter att man har blivit barnmorska så är det en sorts en andra process som du går igenom för att en sorts avlärningsprocess. Och jag hade inte gått igenom den helt.
Nej.
Så jag var fortfarande väldigt mycket inne i den medikaliserande liksom världen, men jag insåg mer och mer att det var inte det var för, jag hade inte de bästa förutsättningarna.
Nej.
Det var liksom inte, ja, det var inte bra. Jag blev inte hjälpt på det sättet som jag hade behövt.
Nej. Vill du berätta någonting om kejsarsnittet och hur upplevelsen var av det?
Jag tyckte det var jättejobbigt att ligga där. Jag ville att de skulle starta utan att berätta för mig att de hade startat. Jag kände verkligen hur de grävde i min kropp. Men det gick snabbt.
Mm.
Det jag tycker var väldigt hemskt är att jag fick vara typ en minut med honom efteråt.
Mm.
Och sen så plockade de iväg honom. Och det fanns en liten så här, litet fönster på dörren. Och jag typ kollade mot det hela tiden efter att jag skulle bli uppsydd och sånt där.
Mm.
Och jag bara trodde att jag skulle se honom där i fönstret en gång till.
Mm.
Så att det var jättehemskt. Och sen åka till uppvaket också, att ligga där. Och jag hade ju de mest hemska skakningarna. Och det var jättehemsk process att ligga där och inte veta vart är min son och vart är min man. Och kommunikationen igen där, att det är ingen som säger någonting, ingen som pratar med en. Och jag ställer frågor men det är ingen som kan svara på någonting. Sen så kommer det ju jättelång tid efteråt, jag tror att det var till och med 3-4 timmar efteråt, att jag får så här, transporteras till avdelningen. Och då frågar de, vill du gå till, det jag inte visste då, att min son hamnade på neonatalen då.
Okay.
Med andningssvårigheter. Och den här barnmorskan frågade mig så här, men vill du träffa din son eller vill du åka upp till avdelningen? Och jag bara, vad är skillnaden, alltså vadå, vilken avdelning eller vad är det för skillnad?
Är inte han där?
Liksom? Ja, ja, precis. Det var liksom jätteotydligt. Också den frågan tyckte jag var jättekonstigt. Klart att jag vill träffa min son nu, för nu har jag väntat i 3-4 timmar nu. Men första mötet var, alltså jag minns det som igår, det var jättefint. Jag fick amma honom på direkten. Jag hade fortfarande då också ingen aning, för han låg uppkopplad med monitors. Jag trodde att, jag fattade liksom inte att det kanske är så det här det är. Det var ingen som berättade för mig att han har haft lite andningssvårigheter. Han ligger nu. Det var, jag tycker det var så hemskt. Alltså, jag förstår nu att det inte ska vara så. Men då så fattade jag inte att det var. Jag tänker nu, som barnmorska kan jag typ inte förstå att det är ingen som liksom säger någonting till en. Eller förklarar någonting. Men jag var så här, okej, så vi ska ligga här på neonatalen eller vad, Vi fattade liksom inte vad det var i neonatalen.
Så konstigt att ingen förklarade. Det måste ju verkligen varit någon miss någonstans. Någon, en trodde att den andra hade berättat och den trodde att den tredje hade berättat.
Ja.
Men jag tänker att man, jag gissar att det också, det var så överväldigande allting så att man inte ens själv ställer frågan.
Man,
liksom.
Man ställer inte frågan själv liksom, för man tror att det, men det är så här det ska vara.
Mm.
Kan, om det är en andra förlossning eller ett tredje barn, då fattar man ju att åh nej, det ska ju egentligen ligga där. Men jag visste ju inte.
Nej.
Jag visste inte något. Så att, det var jättejobbigt. Ja, och sen så också den här perioden efter kejsarsnittet att liksom läka, det tog jätteotroligt lång tid för mig. Nu ifall jag jämför med mina patienter så är det ju, det var, för mig var liksom, det är en jättelång process att kunna stå upp rakt liksom, tog 2 månader.
Mm.
Så att det var jätte, det, själva den här postpartumperioden var väldigt, väldigt intensiv också.
Mm.
Så jag behövde läka från väldigt mycket.
Ja. Var du kvar i Sverige då?
Jag var kvar i 3 månader.
Mm.
Ja.
Fick du hjälp och avlastning och
stöttning? Ja, definitivt från familjen. Men det var väldigt mycket så här, vilken tur du hade.
Mm.
Medan jag kände så här, vilken otur jag hade. Mm. Att jag hade fått ett kejsarsnitt.
Mm.
Jag var inställd på 4-5 dagars verkarbete, men jag var inte inställd på ett kejsarsnitt. Så det var väldigt, väldigt tufft.
Mm. Mm. Och sen åkte ni tillbaks till Belgien.
Ja.
Mm. Och du fortsatte plugga.
Jag fortsatte plugga, fortsatte läsa på. Jag delade ju upp som sagt min utbildning i 2 delar. Den teoretiska delen och den praktiska delen. Fick jobba på otroligt många olika avdelningar. Gynekologin, på neonatalen, på förlossningen, på mödravården. Med gynekologerna, för där görs uppföljningen av gynekologer.
Mm.
Och fick lära mig otroligt, otroligt mycket. Alla väldigt imponerade. För att, så här, ska du jobba i Sverige? Eller ska du jobba, jag skulle vilja jobba i Sverige.
Mm.
Så, här, så att alla är jätteimponerade av den svenska sjukvården, medan jag liksom har en annan bild utav den, eller en annan bild börjar växa fram.
Mm.
Där jag ser mycket positiva i det belgiska sjukvårdssystemet. Mm. Till exempel så jobbade vi där på förlossningen och min handledande barnmorska, vi hjälpte ett par med verkarbetet. Hon hade liksom 1 och 2 centimeter öppet och lite påbörjande verkarbete. Och liksom, här i Sverige hade vi skickat hem den kvinnan bara, men gör verkarbetet hemma.
Mm.
Och den här barnmorskan säger till mig så här, ja, jag ser ju nu att det inte riktigt är igång. Men det jag brukar göra är att gör de här undersökningarna, monitorn och sådär. Och sen brukar jag fråga paret vad de känner, ifall de skulle vilja övernatta eller ifall de vill åka hem igen. Mm. Så ger jag alternativet till dem, det är ju för att resurserna finns där. Och det här paret valde ju att stanna.
Mm.
Och hon sa det att, men oftast så är det ju så, ifall verkarbetet stannar av så åker ju de hem. Alltså ingen vill ju vara här.
Nej.
När man kan vara hemma. Men jag lämnar över valet till dem.
Mm.
Och den här kvinnan, innan morgonskiftet kom, så hade hon redan fött.
Mm.
Det är ju för att hon kände sig trygg i det, liksom det. Att också så här, den här auktoriteten att du får välja själv. Det är ditt val, vart du vill stanna, vart du vill vara. Det var ögonöppnande för mig.
Mm.
Jag får rysningar fortfarande.
Ja, ja. Fint.
Jättefint.
Gud vad man önskar att de, som du säger, resurserna skulle finnas här.
Verkligen, verkligen.
Det skulle göra så stor skillnad för väldigt, väldigt många.
Ja, det tror jag också. Sen så har jag ju också jobbat i Pakistan och upplevt mödravården där. Så att jag älskar att jämföra de olika liksom, settings.
Mm.
Och där också så här att det finns vissa positiva grejer där som jag inte har upplevt här. Och andra jättenegativa grejer, liksom väldigt mycket reanimations och dödfödslar eller stilla födslar. Väldigt mycket. Jag lyckligtvis var inte med om någon mamma som dog, men i förlossningsarbetet, så att det är ju annan typ av förlossningsvård där, men mycket lärdomar som jag tog med mig till Belgien sen när jag började som hembarnmorska, för jag jobbar ju inte på sjukhus idag.
Nej.
Utan det är mycket hemförlossningar, mycket privata workshops och mycket kom i kontakt med kvinnor som vill bli gravida. Och sen tog med mig mycket av de lärdomarna in i mina andra två födslar också. För jag blev ju gravid där i mars, liksom precis efter att corona utbröt i Europa.
Mm.
Och hade en fantastisk graviditet där vi inte träffade någon. Ja, det var jätteskön graviditet också med de lärdomarna som jag hade haft med mig.
Men jag har några frågor innan vi går vidare till den andra födseln, för den vill jag ju såklart höra om. Men hur kommer det sig att du var just i Pakistan?
Jag har ju mina roots i Pakistan, så jag kan kommunicera på urdu. Sen så dessutom, så jag ville ju, man får ju möjligheten i på vår skola, eller där jag utbildade mig, att man får åka till typ Ghana eller Nigeria och man får liksom ha de här erfarenheterna. Jag hade ju en då 3- eller 4-åring, så jag kunde inte åka bort i 3 månader.
Nej.
Men det här var någonting som liksom växte i mig, också kunna göra volontärarbete med, det är någonting som ligger väldigt nära om hjärtat idag också, att jag vill göra liksom volontärarbete för kvinnor som behöver det mest. Jag tror att förutom att jag ville lära mig hur det är att jobba med händerna, för här som sagt, det är ju mycket monitor. Där måste man sitta vid kvinnan och röra vid hennes mage och kommunicera med henne och säga, titta nu har du en värk. Och liksom, det var väldigt mycket back to basic, vilket jag älskar. Jag älskar att liksom, ja. Och också så här, där är ju också tankesättet så här, men jag födde på sjukhus, det är det bästa, det finns inget bättre. Jag kom med en annan syn och bara, men skulle inte du vilja föda hemma? Och det var så här, men nej. Föda hemma är ju så himla risky, och det är ju det när man inte har personal, utbildad personal, kan det vara det. Men jag var mer insatt i liksom det här med free birth och verkligen mer. Jag tror att mycket av den informationen som jag kom med var väldigt, väldigt konfrontativ för läkarna där, och det de höll på med oftast var lite alltså konfronterande för mig, att liksom undersöka på 7 centimeter och stretcha liksom det till 10 så att hon kan börja krysta. Det var ju sånt som förekom där. Ja. Och de trodde ju, men vi förkortar ner arbetet och vi hjälper ju den här kvinnan, så att.
För du nämnde det här att det finns liksom saker som funkar som är bättre och saker som är sämre.
Ja.
Och då är det här en av de sakerna, tänker jag, som vi i alla fall ser med våra ögon som någonting som faktiskt är sämre. Att man
Definitivt. Undersöker på det sättet, absolut. Fundustryck, eller vad säger man?
Ja, fundusmassage. Fast
massage.
Fast massage är fel ord.
Massage är fel ord. Fundus.
Men det är så man liksom, säger.
Ja, vi säger tryck på nederländska. Ja. Så att man verkligen trycker på magen för att få ut barnet. Standard. Att klippas vid ett första barn. Standard. Oxytocindropp på liksom. Inte genom en sån här maskin. En droppräknare. Nej. Eller ja, det var bara så här. Det där ser bra ut, öppna liksom lite, och ska man höja är det bara att öppna lite mer liksom. Det är väldigt oansvariga grejer som händer också.
Och bara för att förtydliga, så nu pratar vi om Pakistan.
Pakistan.
Ja, inte Belgien.
Nej, inte Belgien.
Men så det här var en del av din utbildning att vara i Pakistan?
Det var faktiskt efter min utbildning.
Efter utbildningen.
Ja, så bad jag min pappa, så här, kan du inte fixa lite så att jag får jobba där? I ett litet sjukhus, privat sjukhus i en ganska liten by. Så man fick se väldigt mycket, man fick uppleva väldigt mycket och väldigt, väldigt lärorik erfarenhet.
Gud vad spännande. Ja. Hur länge var du där?
Jag var där i 2 månader.
Mm. Mm. Hade du din familj med?
Jag hade min mamma. Jag hade med alla mina barnvaktare. Mm. Så att de hade ju också jätteroligt när jag var och jobba.
Mm.
Så det var en jättefin erfarenhet. Mm. Jag längtar till nästa gång jag får komma dit.
Gud vad spännande. Mm. Vad tyckte du var bättre då? I Pakistan?
Ja, jag tycker att själva kontakten som de hade med kvinnan var otroligt fint.
Mm.
Kanske börja med något som var lite sämre också är att kvinnan är där ensam.
Mm.
Det finns inte tillräckligt mycket resurser att mannen ska vara där också. Också muslims land, så det är liksom mer en kvinnogrej.
Mm.
Jag tror inte de tyckte att det var hemskt att inte ha sin partner där.
Utan det var bara så det var.
Ja, det var bara så det var. Men också så här att andra familjemedlemmar, typ ens mamma och så, de fick komma in för korta perioder, men inte att de var där under kryssningsskedet.
Nej.
Man fick en barnmorska och det var väldigt så här bara kommunikation med henne. Hon var den som vägledde dig genom verkarbetet.
Mm.
De var väldigt mjuka, väldigt fina mot kvinnorna.
Mm.
Det var aldrig några hårda ord, det var väldigt mycket stöttning.
Mm.
Och någonting som jag tycker är jättefint är att man, ja, just den här back to basic, att man tar i kvinnan, man håller om henne, man känner på hennes mage, alltså man pratar med barnet. Väldigt fina sådana här små grejer som betyder väldigt mycket för kvinnorna just i det skedet. Ja,
men gud vad fint.
Ja. Jättefint, ja.
Men ska vi gå tillbaka till din andra födsel då?
Ja.
Mm. För hur gamla är dina barn, berätta?
Min äldsta är snart 10 år gammal. Mm. Och så har jag min andra son som är 3 år och min yngsta är 1 år.
Mm.
Mm. 14 månader.
Mm, just det.
Ja.
Vi kom fram till det att en dag emellan som vi födde.
Verkligen.
Eftersom min också är 14 månader precis.
Ja,
helt otroligt.
Så fantastiskt.
Vi var typ kanske i verkarbete samtidigt.
Samtidigt, det tror jag säkert för att jag hade ett väldigt, väldigt långt verkarbete.
Mm.
Ja. Nej, men det är ju så att mina födslar, verkarbetet hos mig, min kropp tar lite längre tid, har jag kommit fram till nu, också vid den tredje förlossningen.
Mm.
Min andra, jag hade en jättefin graviditet, fick också verkar, var väldigt lugn runt mina verkar. Nu ska vi också komma ihåg att jag har haft ett kejsarsnitt och det är någonting i mitt huvud som fortfarande är så här, föda efter ett kejsarsnitt, det var nästan 6 år gammalt det här kejsarsnittet, så att okej, det har haft tid att läka, jag har aldrig haft problem efteråt med det.
Nej.
Så jag var väldigt trygg i en vaginal förlossning. Jag ville egentligen föda hemma, så allting var klart hemma för att föda hemma, vilket är också så här not according to how it's done.
Nej.
Man får egentligen inte föda hemma efter ett kejsarsnitt, det är en extra risk som jag också vill göra tydligt liksom här och idag. Men jag kände mig väldigt, väldigt trygg i det faktum att jag kommer föda vaginalt den här gången.
Mm. För då var du färdig barnmorska och du hade bestämt dig för att föda i Belgien.
Jag hade bestämt mig för att föda i Belgien. Jag hade varit med på hemförlossningar och jag ville också så gärna få uppleva det här.
Mm.
Och i början av graviditeten sa jag att alltså mitt mål är bara att föda vaginalt.
Mm.
Men just, alltså jag tycker också det är jätteviktigt att få låta en mamma drömma om den förlossningen som hon vill ha.
Mm.
Och mot slutet så insåg jag, men det är ju en hemförlossning som jag vill ha. Jag gick där hemma med verkarbete i 6 dagar, 5 nätter.
Wow.
Så att jag försökte ju allt vad jag hade. Och jag fick pauser emellan. Så att jag fick långa pauser där jag också försökte hålla liksom minen uppe. Det är inte födslar som jag har sett ofta. Hos kvinnor som jag själv väglat, det är ju liksom inte det här start, stopp, start, stopp, start, stopp arbetet.
Mm.
Utan det är så här, när det startas så startas det ordentligt. Men för mig har det varit start, stopp, start, stopp. Och jag vill bara säga det att om man har en sån födsel, det betyder inte att det är din kropp det är fel på.
Nej, precis.
Det betyder att din kropp har De här pauserna behövs.
Just det.
De har också en funktion. Det är någonting viktigt som din kropp gör där. Att pausa arbetet tills det är helt färdigt. att sättas igång liksom på riktigt.
Mm.
Men igen där, jag hade inte en... jag hade en barnmorska, men hon gick igenom egna svårigheter, så jag ville inte störa henne just under den tiden. Så jag kan nu se att om jag verkligen hade velat stanna kvar hemma, så hade jag behövt den här tredje personen där som intalade mig att det här är normalt. Men någonstans där, när jag började få det lite skarpare verkar, så kände jag, gud, jag känner det precis vid mitt kejsarsnitt, liksom väldigt lågt. Och nu har jag gått runt med värkar i 5 dagar. Så att jag tror att det säkraste är att åka till sjukhus.
Mm.
Ett val som jag absolut inte ångrar idag.
Nej.
Jag vet att hade jag väntat så hade jag till slut fått hemma. Mm. Hjärthuden var fantastiska, jag mådde bra. Men jag började bli trött och kände att jag kanske tar en risk här nu. Det kan ju vara så att det spricker upp där.
Mm.
Så jag åkte till sjukhuset.
Mm.
Känner ju alla barnmorskor där borta också. Så jag hade jättetur med barnmorskan som hade nattskiftet. Eller så är det som en natt. Men sen kom de på morgonen där. Också en fantastisk barnmorska. De fick ta hål på hinnorna.
Mm.
Jag sa ju ingenting om att jag hade haft värkarbete i 5-6 dagar. För Nej. Då hade det direkt varit så här, men gud, nu måste vi sätta igång ordentligt. Mm. De satte i dropp. Jag är också inte konfrontativ. Jag vet att det här är liksom sättet som de kör det här. Mm. Det är det de känner till. Det är så det går till på sjukhus.
Mm.
Så jag var väldigt öppen vid det faktum att de grejerna som jag har liksom i mitt huvud, inget dropp. Föda på händer och
knäna.
Ja, på alla fyra.
Mm.
Det kanske inte är någonting som kommer hända.
Nej.
Så jag var väldigt... jag var liksom inställd vid att okej, det kanske inte går på det sättet som jag kommer vilja. Men jag har också inte den kraften att ta den här konfrontationen.
Nej.
Och kände också att min man försökte det, men... att läkarna, de vet ju hur de ska hantera sånt också. De kan ju väldigt, väldigt snabbt shut things down när de känner att det här är en patient som gör som är lite för jobbig. Men jag rekommenderar ju vara för jobbig för att få den födseln man vill.
Ja.
Men nu kände jag så här att jag behöver bara lägga mig ner så att jag får den här vaginala förlossningen åtminstone. Och körde på där, allting är jättebra, var öppen 5 centimeter. Och sen kommer den här eftermiddagsskiften in. Och det här är den enda barnmorskan som jag, utbildning också, så jag kunde inte se hennes ansikte.
Oh, nej.
Sandra heter hon, bara så att alla vet, det är Sandra som ni ska undvika om ni ska föda i Belgien. Men alltså gud,
jag älskar när man namear folk.
Ja, namedroppar, men jag tänker att jag kan göra det här i Sverige. Men hon kom in och jag bara, epidural tack. Nu vill jag beställa min epidural, kan det komma ASAP? För att det är så konstigt att det är så, alltså det är ju det här lilla, du kan hantera allting till en punkt, och det är en liten grej, men en ganska stor grej i verkarbetet, men en liten grej som kan påverka dig så otroligt mycket att du bara lägger dig platt och bara ger upp.
Ja. Och det var verkligen bokstavligt i det här läget liksom.
Hon bara, hej, jag bara, epidural. Så att jag vet ju också hur hon arbetar som barnmorska och hennes tankesätt, så att det var jättejobbigt att få ha henne med. Men jag kunde inte säga till min man så här, jag vill ha en ny barnmorska. Jag ville inte säga det till hennes ansikte, för att som hembarnmorska så kommer jag ju till sjukhus med mina mammor också.
Mm.
Så att det var en jättekonstig situation. Mm.
Men kan du önska efterhand att du hade försökt byta?
Jag tror nej, för att jag vet ju hur det går till där på personalrummet.
Mm.
Att det tisslas och tasslas och Attica är inne och hon vill inte jobba med mig.
Mm.
Eller hon vill inte föda med mig. Hon har bett om en annan barnmorska. Mm. Och Och att de bara, ah, men gud vad hon överdriver. Alltså jag vet ju hur det går till där på personalrummet.
Ja, det hade varit jobbigt för dig att hantera.
Jag tycker det är jobbigt att någon pratar om mig på ett dåligt sätt. Alltså nu kan jag inte bry mig mindre, men och så för 3 år sedan så var jag inte där. Det är därför jag säger att min senaste förlossning, som faktiskt var en hemförlossning, det har ändrat lite sättet som jag ser på mig själv, men också det här självförtroendet, att det är ju därför jag säger inte det att en stärkande förlossning är jätteviktigt för ditt självförtroende, att du inte kan få ett bra, eller kan inte se på dig själv på ett, alltså det sättet att föda för att må bra eller på tänka på dig själv på ett specifikt sätt, men för mig var det verkligen det. Jag känner hur jag ser på mig själv som en annan person, och att jag har tilliten till mig själv, inte bara till min kropp men också till mig själv på ett mentalt sätt, att det verkligen har ändrat mig som person, känner jag. Jag vet inte ifall andra ser det, men jag känner det. Och just då var jag inte där. Jag var inte där. Fortfarande väldigt osäker. Fortfarande med ett kejsarsnittet i bagaget. Fortfarande väldigt mycket tvivel på, kommer jag kunna klara det här vaginalt?
Så du fick din epidural?
Jag fick min epidural och sen gick det väldigt fort fram. Jag var 10 cm öppen. Barnet låg också väldigt långt ner i förlossningskanalen. Och jag var ju så bedövad att jag inte kände någonting överhuvudtaget. Och Sandra kom in där och sa det, men gud, känner du inte att han ligger här? Du är snart, alltså vi kan börja krysta nu. Och för mig var det så här utopi. Jag trodde aldrig att jag skulle, alltså det var en dröm att jag skulle få krysta nu. Så jag var ju jättetacksam. Fortfarande känner jag väldigt, väldigt stor tacksamhet att jag kom upp där till 10 cm fick krysta. Jag tänkte, blir det kejsarsnitt nu så vet jag i alla fall att min kropp öppnades upp. Det var ju förra gången det problemet som jag hade. Min kropp kan öppna upp sig till 10 cm och göra sig krystningsfärdig. Wow! Jag behöver inte ens krysta ut det. Jag vill bara veta att jag kunde göra det här arbetet. Så för mig var det jättespeciellt att få höra det. Ja, det var jättespeciellt.
Hur är det i Belgien med liksom att välja position när man ska föda? Är det vanligt att man får göra det själv eller är det någon annan som bestämmer?
Nu på det sjukhuset som jag arbetar med är det vanligare med olika positioner. Men då, för 3 år sedan, jag kan säga det, alla födslar som jag har gjort, som jag hade väglett eller gjort i utbildningen var på rygg. Så jag har väldigt Jag hade väldigt lite erfarenhet med födslar i en annan position till stress. Och speciellt när man har epidural, då jag vet att det är olika sätt som man kan sticka nålen på. Här har man ju också walking epidurals, vilket betyder att du kan röra på dig, du kan ställa dig upp, du kan dansa dig genom verkarbetet. Där är det så att hur de sätter nålarna är det att man måste lägga sig platt. Du har ingen känsla i dina ben överhuvudtaget.
Det är en väldigt tung bedövning.
Tung bedövning, ja. Så att jag kände ju ingenting. Och ska krysta. Och det går bra. Men sen så säger de också att vi kommer klippa här nu. Och jag bara, nej, ni kommer inte klippa. Inte klippa. Så jag sätter ju all kraft på den här... på att få ner honom. Och man hör ett klock. Och jag hör hur... Jag vet på en gång att det är min svanskota. Det är min svanskota. Det är så högt ljud att till och med gynekologerna ryggar tillbaka. Och där någonstans blir min man också väldigt illamående. Och för att det är ju så... Alltså det är, för jag utbrister ju, nej, det är min svanskota. Fan också, för jag vet hur rehabiliteringen kommer vara efteråt. Men då kommer han ner med en skjuts liksom, när den går sönder och får upp honom. Och det, jag måste säga att det var en utopi, men i mitt bakhuvud så tänkte jag, fan min svanskota. Så kan jag inte riktigt 100% njuta av den här, att få upp honom på bröstet. Det var verkligen, jag kände ingen smärta, det gjorde inte ont, men i mitt huvud hade jag den här tanken att jävlar, jag snubblade på mållinjen. Så kände jag.
Ja. Men är det alltid läkare med, mm. alltså i slutet eller under hela?
På slutet så mm. kommer de. För att sy om det skulle behövas, men också under, under utdrivningsskedet så kommer de in. En vägledande, liksom handledande gynekolog och sen så en assistent.
Mm.
Så det är lite extra personer där på slutet.
Och jag gissar att det är väldigt forcerad kryssning då när man är så tungt bedövad.
Ja, ja, det är ta ett stort andetag och kryssa mm. tre gånger så hårt du kan på rygg.
Mm.
Väldigt dålig position.
Mm.
Ja.
Så att, men det är så märkligt. Mm. Att det fortfarande är så vanligt.
Det är så konstigt. Varför? Mm. Jag fattar liksom inte det.
Det finns ju hur mycket kunskap som helst om att det inte är hjälpsamt att ligga på rygg.
Verkligen, verkligen. Och just med dem, till exempel det här med svanskotan som verkligen sitter i vägen. Mm. Den har ingen plats att gå förutom snett, liksom bak, mm. eller snett vid sidan.
Mm.
Varför kan man inte ge den möjligheten? Att mm. standard borde ju vara en annan position. Absolut. Och om det inte går liksom. Mm. Eller om du som mamma själv känner så här, men jag skulle vilja ligga mm. ner. Då är det din kropp som berättar för dig ja. Att det här är den positionen du behöver inta.
Precis.
Då är det instinktivt. Mm. Men när vi pratar om att det är lättare för gynekologerna att ha koll på huvudet mm. som kommer komma ut även om du står där eller inte står där. Det är ju alltså det är sjukaste. Jag blir frustrerad blir jag.
Verkligen upprörande.
Mm.
Men du kände inte någon så här direkt bara wow, vilken häftig upplevelse och wow, här är mitt barn, för att du hade fokuset på att svanskotan hade knäckts liksom.
Det var faktiskt så. Mm. Det var faktiskt så. Jag kände att okej, jag är jättetacksam. Det blev vaginalt, men oj, min svanskota. Mm. Oj, ett klipp som sattes ändå.
Mm.
Oj, rehabiliteringen nu. Mm. Men det var 100 gånger bättre än mitt kejsarsnitt. Mm. Alltså vid 3 veckor som mådde jag, eller postpartum. Vid 3 veckor postpartum mådde jag mycket bättre.
Mm.
Kunde, alltså, och körde de här. Och när jag åkte också för att kontrollera allting så sa gynekologen också så här, men det är ingenting som vi kan göra åt den här svanskotan nu. Medan jag gick till osteopaten, till fysioterapeuten, och de fick liksom min svanskota tillbaka på sin plats med mycket massage och mycket muskler som behövde liksom masseras och avslappnas.
Mm.
Men jag är väldigt tacksam för den födseln också.
Mm.
Väldigt tacksam.
Mm.
Och tacksam för mitt kejsarsnitt. Alltså jag vet ju att det var inte mitt fel. Men det behövde bara bli på det sättet.
Mm.
Och så tänker jag så här nu efteråt. När jag vägleder mammor genom den här perioden i deras liv. Att jag förstår hur det är att föda med epidural. Jag förstår hur det är att... hur rehabiliteringen är efter ett kejsarsnitt.
Mm.
Och jag vet också hur det är att föda hemma nu.
Mm.
Så att jag kanske behövde den här erfarenheten om för att kunna vägleda mina mammor på Precis. Ett specifikt sätt.
Mm. Jag tänker i ditt yrke så är det ju, alltså privat säkert också, men i ditt yrke specifikt väldigt lärorikt att ta med och hjälpsamt att ta med de här erfarenheterna.
Verkligen, tycker jag också.
Och sen gick det inte så lång tid innan ni beslutade för ett tredje barn.
Ja, vi tog inget beslut där utan det bara hände lite.
Mm.
Men jag hade inte ens berättat för någon att jag var gravid när jag började shoppa online för grejer som jag ville ha vid min hemfödsel, typ aroma, vad heter det, så här ljus som jag skulle tända och en diffuser som jag skulle ha. Så jag var ju väldigt, väldigt inställd, nu ska det bli en hemförlossning.
Mm.
Men också körde väldigt mycket affirmationer på att det går som det går. Jag har inte allting under kontroll. Det jag har under kontroll gör jag. Jag gör mitt bästa, men det kan fortfarande bli ett kejsarsnitt.
Mm.
Jag var väldigt så här öppen, väldigt så här relaxed. Att jag hoppas att det blir så som jag vill.
Mm.
Men blir det inte så, så har jag trygghet i det också.
Mm.
Men nu när jag tänker tillbaka på min tredje graviditet och min tredje förlossning, jag blir så himla glad i min själ.
Mm.
kan ju prata om det i veckor.
Så underbart.
Ja, ja.
Men hur mådde du den graviditeten då? Du sa att du har mått bra alla egentligen. Mm. Mm.
Det var ju en annorlunda graviditet. Den flög fram för att man hade en två, alltså han var ju snart, han var 2 år och 2 månader när hon föddes.
Mm.
Jag mådde jättebra. Var väldigt aktiv, tog långa promenader, njöt verkligen av att vara gravid. Visste också att det här kommer vara min sista graviditet.
Mm.
Jag vill inte ha fler barn. Så att jag verkligen, ja, det var, jag mådde jättebra.
Mm.
Jag mådde jättebra. Och kände också att hon mådde jättebra.
Ja.
Jag var också, kanske inte någonting som jag borde rekommendera, men jag ljög ju om mitt uträknade datum.
Mm.
För att det var väldigt mycket i min andra förlossning också. Så var det väldigt mycket hot.
Mm.
Ska jag säga för att vara helt ärlig. Det var hot om att vi kommer sätta igång dig.
Mm.
Vecka 40 plus 10. Vi väntar inte längre än så.
Nej.
Det är oansvarigt.
Mm.
Medan jag kände nu den här gången att jag kan gå vecka 42, kanske vecka 42 plus några dagar.
Jag skiter väl i om ni väntar.
Ja, ni kan boka in en tid. Men jag kommer inte komma dit.
Nej.
Jag kommer, för att jag kan inte ta den konversationen. Jag kan inte ha det här argumentet hos läkaren när den bokar in. Men jag kommer bara inte komma.
Men jag vet fler som gör sådär. Att de går på rutinultraljud och säger att jag vill kolla så att allt är bra. Och så att moderkakan sitter på ett bra ställe och man ska föda hemma. Men jag vill inte att ni tar ut ett datum. Liksom.
Precis.
Och det har man ju rätt att göra.
Ja, det har man ju rätt att göra. Det är ju jätteviktigt att veta om sin rätt också.
Mm.
För jag upplever att de bokar in och så tror man att okej, men nu är det obligatoriskt att komma dit.
Mm.
Så jag var lite ful där med mitt uträknade datum. Jag berättade att jag hade haft min mens en vecka senare än vad jag egentligen hade haft det. Och uträknade datumet blev liksom en vecka. Så jag hade gett mig själv liksom extra 7 dagar.
Mm.
För att jag visste att jag kommer gå över tiden den här gången också.
Mm.
Så jag var uträknad till den 25 januari i mitt, alltså den uträkningen. Men min läkare hade uträknat datum 4 februari.
Mm.
Så att, ja, jag var lite sneaky där.
Smart. Inte ful, smart.
Ja, jag var lite oärlig för jag vet att min kropp fungerar på det här sättet och att systemet där fungerar på ett annat sätt.
Ja.
Så att jag gjorde precis som du vet, de här mammorna som går på rutinen ultraljudet. Hade det här sista ultraljudet. Och sen så kollade jag själv alla kontroller. Eller med mina barnmorskekompisar som var där. Och gick över tiden ännu en gång.
Mm.
40 plus 10 dagar tror jag att det var.
Mm.
Ja. Och men jag kände, och hade verkar. Jag trodde att hon skulle komma den 3 februari så var det. Verkligen hade jag ett ordentligt verkarbete med mycket slem och mycket blod som kom.
Mm.
Men sen så stannade det av. Men skillnaden var här att jag blev ju inte uppgiven.
Nej.
Jag blev ju inte uppgiven. Jag tänkte att men då är det ju så här min kropp fungerar.
Mm.
Till slut kommer det komma ett barn.
Mm.
Det är inte någon i världshistorien som har varit gravid i all evighet.
Nej.
Så att väldigt mycket tillit till min egna kropp. Och jag tror att det var det som gjorde skillnaden den här gången. Ja.
Men det var ändå 3:e gången, tänker jag, det var sånt bevis på att amen, om det är så här en 3:e gång, då är det bara så här min kropp gör.
Precis, precis.
Jag kan inte blunda för det.
Jag måste säga det att affirmationer jobbar så effektivt.
Mm.
När man intalar sig själv att men allting går ju som det ska gå.
Mm.
Då har man ju sån otrolig tillit till hur kroppen fungerar och hur det ska vara. Så jag vet att ifall någon hade sagt så här, men nu är det så att hjärtljuden sjunker otroligt mycket, nu måste vi gå till sjukhus. Då hade jag varit så här, okej, då går vi till sjukhuset. Men jag ska hålla mig lugn tills dess att det är så.
Mm.
Så att väldigt, väldigt inställd. Och jag hade min mamma där.
Mm.
Jag hade sagt till henne, alltså jag hade utbildat, hon är halvbarnmorska, för att utbildat henne under 9 månader för att du får inte säga någonting.
Nej.
Om att jag har ont. Alltså jag kommer boka hotell till dig om du är så att du kommer i vägen för min hemförlossning.
Mm.
Det får inte riskeras. Så hon var ju väldigt tyst när jag gick där med verkar och hade ont. Och hon bara, har du väldigt ont? Nej mamma. Så att det var väldigt mycket så här stöttning som jag kände också. Men väldigt mycket personer runt om mig i min omgivning som skyddade den här processen. Jag har också alltid ljugit om mina uträknade datum för familj och vänner. Säger ett datum typ mitten av februari, då är det ju så att man inte blir uppringd och inte blir störd.
Precis.
Så att det är ingen som behöver veta de grejerna.
Nej. Men vad fint för din mamma att få bli inbjuden. Så hon kom, jag gissar, lite tidigare till Belgien för att inte missa.
Ja, precis. Hon kom lite tidigare. Vi hade alltså den mest underbara perioden i mitt liv. Vi gick runt på promenader. Jag och min mamma är ju bästa vänner. Så vi promenerade, vi fikade, vi gjorde massa roliga saker där på slutet. Fick hjälp med min tvååring. Och visste att allting, jag hade en doula den här gången. Så att det var så himla, en fantastisk atmosfär. Så när jag väl hade så ont att jag kände att jag behövde komma ner i vatten. Jag hade använt tensapparaten också. Så att den tyckte jag, det gjorde jag också i min andra förlossning. Jag tycker den är fantastisk. Men när jag kände att den inte gjorde sitt jobb. Så frågade jag ifall en av mina vänner, barnmorska, kunde komma och kontrollera så att jag kunde komma ner i vatten. Det jag har märkt också att vatten är väldigt, väldigt avslappnande för mig. För avslappnande, för mitt verkarbete stannar av. Och jag ville bara veta att jag har gjort någon sorts progress. Jag hade verkarbete, alltså när det väl kom igång den sista gången. Av de 3-4 gångerna innan. Alltså den sista gången så började det vid 3 i eftermiddags. Och jag hade väldigt, alltså otroliga sensations liksom. Jag kände ju att det var regelbundet och att det gjorde någonting i min kropp. Men jag hade inget bevis för det.
Du undersökte inte det själv?
Nej, jag gjorde inte det. Eller jag försökte, men det gick inte. Men där mot klockan 10 så skulle jag skicka ett sista meddelande till min doula och min barnmorska som fick reda på att jag hade verkarbete igen. Och då så tänkte jag säga att jag har verkarbete, men det är ingenting annat som händer. Men jag gick på toa där en sista gång och fick en otroligt stor liksom slempropp. Och det var liksom den sista bekräftelsen som jag behövde för att verkligen tro att nu är det igång. Nu händer det. Så då smsade jag dem att jag har förlorat ganska stor del av min slempropp. Runt 12-tiden där vid midnatt så blev det mer intensivt. Och då ringde jag upp, eller min man ringde min kollega, barnmorska, vän. Och hon kom runt 1-tiden. Och då undersöktes jag. Jag hade 5 centimeter öppet. Och var väldigt tacksam för de 5 centimetrarna. Så jag tänkte väl att de första 5 är oftast de mest jobbiga. Nu kommer det bara, nu kommer det gå bra. Så då fick jag gå ner i vattnet där, förlossningspoolen. Alltså, du vet, när man kommer ner där, det är ju den mest fantastiska känslan. Så då var det ju också så att det var en otrolig smärtstillning. Och kunde hantera verkarna mycket bättre i vattnet också. Jag tänker nu är det ju jätteskönt också att jag har de här erfarenheterna från de här mammorna som har fött hemma. För jag har sett hur de gör vågor med sina höfter medan de har verkar. Så det är någonting som jag tillämpade på mig själv. Ganska medvetet ändå. Jag kunde inte helt koppla bort det här barnmorskan från den innersta liksom stjärnan. Jag är uppe ur poolen en gång för att kissa också och för att gå, för jag tror att det är viktigt att liksom ändra positioner. Men jag upptäckte där att vattnet är min grej. Jag behövde komma ner där. Och sen helt plötsligt, och det är någonting som jag förklarar också väldigt mycket i den här förlossningskursen som jag håller, att man hamnar i ett sånt liksom high tillstånd. Man är lite hög där på endorfiner och oxytocin. Mm. När det går rätt till så är man ganska borta.
Mm.
Och, och jag var ju borta där. Alltså när verkarna kom så vaknade man till och sen så var jag borta igen.
Mm.
Och jag tänkte så här, men jag har ju sovit en hel natt.
Mm.
Jag har ju sovit jättebra den här natten. Jag har inte haft några verkar. Så att varför är jag så trött? Klockan är bara typ 12 eller 1.
Mm.
Borde inte vara så trött, men det var ju verkligen det tillståndet. Och sen så märker jag ju, när mot slutet får man ju ett naturligt adrenalinpåslag som är väldigt viktig för att kunna krysta.
Mm.
Det är ju därför som man ser att mammor som har haft 72 timmars verkar ändå på slutet där kan vakna till och får kraften till att krysta. Så att jag kände det från en verk till en annan att oj, jag behöver krysta.
Mm.
Och en annan grej som jag också tycker är jätteviktigt är att när man blir rädd så är det viktigt att säga det.
Ja.
Det är jätteviktigt att benämna de känslorna man känner. Så jag säger det till min kompis här att jag är lite rädd. Hon sa för vad?
Mm.
Och jag vet inte riktigt för vad jag var rädd. Men det var en annan känsla som jag inte hade känt, som jag inte kände igen.
Nej.
Det här, de här krystverkarna, det är det första gången som jag är med om det här. Så teorin känner man till, men att faktiskt få uppleva det var så himla coolt.
Mm.
Och jag visste att jag kunde hantera verkarbetet, men vad var det här nu då? Det
kan vara väldigt överväldigande.
Ja, och sen gick jag ner och kände med min hand och kände hur Zara, min dotter, liksom hennes huvud. Och det var ju också ett extra liksom stärkande bevis. Att I'm doing it, I'm actually doing it. Och ja, den känslan av att känna också att hennes huvud kom längre och längre ner för varje krystverk.
Mm.
Också så fantastiskt.
Mm.
Och sen så krystade jag där en sista gång. Och mina första ord är, hon är här nu. Hon är här.
Visste ni att det var en tjej?
Vi visste, alltså mot slutet, av ett misstag fick vi reda på det. Det var också så här, sån grej.
Okay.
Min mamma kom. Jag hade bett gynekologen skriva ner det på ett papper där vid sista undersökningen. Men vi hade bestämt oss, nej, vi ska inte öppna det här pappret.
Nej.
Eller öppna det här kuvertet. Så det stängdes, las i en skåplucka.
Mm.
Min mamma kommer dit och ska storstäda. Och ska tar ut alla de här onödiga papprena i den här luckan. Och säger det till min man. Alltså här ligger papper som jag är lite osäker på ifall ni vill ha kvar eller inte. Så han öppnar den här, det här kuvertet. Och bara, jag vet vad det kommer bli. Och jag bara, no! Med händerna för öronen och bara, don't say it, don't say it. Men han är ju så glad. Så han utbrister ju att det blir en flicka. Så att jag visste det mot slutet. Men var väldigt osäker, för 9 månader hade vi ju inget. Visste vi inte vad det skulle bli. Så att jag säger att hon är här. Och sen så kontrollerar vi faktiskt efteråt. Mm. Ganska kort efteråt att det är en tjej.
Mm.
Och att den känslan att få upp henne mot mitt bröst. Jag skrattar. Jag skrattar så mycket. Anna, jag kan inte sluta skratta.
Oh, jag vill typ gråta.
Ja, jag trodde att jag skulle gråta. Men jag
så underbart.
Jag kan inte sluta skratta. Jag bara, ja, kan inte kontrollera det. Som att min själ liksom från insidan. Jag tänker att alltså, jag måste kontrollera mig själv. Men jag kan inte, det gick inte att kontrollera. Jag bara skrattar och skrattar och skrattar.
Mm.
Och jag har henne äntligen. Och min älskade, alltså min hemförlossning. Och min dotter. Och allt som jag har drömt om. Allt som jag har kunnat ge till mina mammor. Allt som jag erbjudit dem. Får jag också själv. Får jag uppleva att jag också fick den rätten. Att få ha den här förlossningen som jag alltid drömt om. Efter det bagaget som jag har varit med om. Det var helt otroligt. Jag kunde inte tro att jag också fick vara med om det här.
Mm.
Jag är så tacksam för den förlossningen. Och det avslutet till det här. Alltså jag är jätte, jätte tacksam för att det fick bli på det sättet.
Mm. Åh, vad underbart.
Mm.
Oh, jag måste bara landa i den här härliga känslan.
Jag också. Liksom... Så, liksom, jag känner att jag håller på att krysta liksom, sittande så här. Men jag kan inte sluta prata om den här förlossningen. Den här sidan. Alla mina förlossningar har sina positiva kanter. Men att kunna avsluta det med ett sånt sån stärkande upplevelse. Mm. Det var jätteviktigt för mig.
Mm.
Och allting efteråt också. Att moderkakan fick komma, ta sin tid att komma. Att min man var där. Och jag har inte pratat så mycket om min man. I just det har varit väldigt liksom självcentrerat.
Men, helt rätt.
Ja.
Mannen eller partnern är ju en bifigur många gånger. Alltså egentligen.
Ibland. Egentligen är det ju så. Ja, det oavsett att om, alltså, han stöttade ju mig otroligt mycket genom det här. Men jag kände verkligen att det var jag och mina barn.
Mm.
Det var jag och mina barn i den perioden. Mm. Det är ingen annan. Och det var mycket liksom en egen resa.
Mm.
Som jag känner just nu att det var.
Jag tycker inte att man ska prata om partnern för att vara snäll. Liksom, nej. Utan att det är ju kvinnan eller den födandes resa. Som precis. Man gör tillsammans med det barn man ska föda. Så.
Det är ju så. Jag tror att han kan ju berätta sin egna liksom resa.
Hur precis, det var för han har honom. Sin berättelse.
Precis.
Mm.
Också säkert traumatiskt att stå där som en bifigur liksom, genom ett kejsarsnitt medan och sen höra det här svanskotan gå sönder och sen också få uppleva liksom hur det kan vara i en sån här, för han kan ju inte sluta, han älskar att prata om den här hemförlossningen, prata med sina kompisar om att övertyga deras fruar och partners att få alltså föda hemma, alltså han älskade ju också den upplevelsen men också allt det här efteråt, att barnen får komma in och träffa sin syster. Den första
låg de och möten. Sov då, eller?
De låg och sov.
Ja.
Ja. De låg och sov och vaknade upp och fick träffa sin syster.
Mm.
Ja.
Åh, vad magiskt.
Ja, det var jättemagiskt.
Bra tajmat där också.
Det var, precis. Det behövde, min kropp pausade där för att kunna liksom föda på den mest ideal. Liksom. För att det var också så att 2 dagar tidigare då jag hade... Precis lika intensiva verkar måste jag också säga.
Mm.
Det var inte så att det mot slutet blev mer intensivt. Vi hade lika intensiva verkar. Jag trodde verkligen det var igång.
Mm.
Men mitt huvud tänkte så här, 7 vaknar ju barnen. Så då måste jag göra dem redo för skolan. Och då kände jag också så här, mitt verkarbete pausades. För att den här logiska hjärnan tänkte, men det är inte rätt timing. Nej. Så då stannar ju allting av. Ja. Jag tror att min kropp är lite extra känslig för såna här signaler.
Mm.
Så jag tycker att det är ju bra ifall man kan stänga av såna, ifall man vill föda liksom lite tidigare.
Mm.
Men också ha väldigt stort förtroende för att det kommer hända när tajmingen är rätt för din kropp och för ditt liksom sinne.
Mm. Jag tänker att den känsligheten är någonting som är säkert en väldig styrka i ditt arbete.
Den, ja.
Och också som förälder. Att ha den känsligheten.
Precis.
Ja, som gör att man är känslig för andras sinnesintryck och energier. Och kan vara liksom följsam när det behövs. Och stark.
Exakt det. Exakt det. Det är väldigt liten grej.
Mm.
Det kan vara väldigt små grejer. Jag har varit med om en mamma som har sagt så här. Men det här tickande klockljudet.
Mm.
Jag klarar inte av det. Då tar man ut batterierna så fort det bara går.
Mm.
Men det är ju jätteviktigt att man benämner de grejerna som stör.
Mm.
Jätteviktigt.
Och jag har så många frågor. Också för att vi pratade lite innan du kom hit om så här, men vad är det för skillnader och likheter mellan Sverige och Belgien? Och vi har ju pratat om några saker, men just det här kring hemfödslar. Hur ser det ut med finansiering och vem betalar?
Ja, det kan se lite olika ut.
Mm.
Men din försäkring, standard, kommer att betala ut för din hemförlossning.
Mm.
Jag tror inte det är mer än... För att jag som barnmorska, jag tar ju privat tar jag ju lite extra för att det täcker inte riktigt alla kostnader. Det är ju ganska, det är 5 veckor som jag inte får åka någonstans. Och liksom inte lämna landet, nästan inte ens lämna stan ibland. Så det är ju being on call. finansiering kommer dels från försäkringen.
Mm.
Så det är, de finansierar ett bidrag för barnmorskan, hemmamorskan som vägleder det här. För den andra barnmorskan som ska komma dit.
Mm.
För kontrollerna som sker samma dag som födseln sker. Två kontroller till och med. Och,
alltså en av mamma och en av bebis.
Då, en av mamman, en av bebis. Men också så här att föder mamman på morgonen, då kommer man igen på kvällen för att kolla en sista gång.
Mm.
Också verkarbetet har en annan liksom, ett nummer, en annan liksom, det är inte så att om en kvinna föder hemma, om en kvinna planerar att föda hemma, men det blir inte av för att vi måste åka till sjukhuset, då är det ett annat bidrag, okay, eller som jag får in, ett annat liksom summa, det är det ordet jag letar efter. Och sen är det ju ett privat som kvinnan också betalar för mig. Det har vi höjt den senaste perioden, men då jag började var det 250 euro. Så det är ju en 2500 som kvinnan betalar själv. Som hon också, om hon har den här lilla extra försäkringen, blir täckt av försäkringen som kvinnan, så att det för kvinnan själv är det typ gratis att föda hemma.
Så det finns lite olika möjligheter. Man kan föda på sjukhus och man kan föda hemma med barnmorska.
Ja.
Finns det något mer alternativ?
Jag kan följa med till sjukhuset, men då är det mer som en doula.
Mm.
Då får jag inte göra någonting av medicin.
Nej.
I Holland vet jag att då kan barnmorskorna själva hyra en liten del.
Mm.
Så att om det blir en transfer så kommer de med och så sköter de det hela själv. Skulle det vara så att det blir någon risk så hoppar en extra läkare in.
Mm.
Men i Belgien, i den staden som jag bor i, har inte jag den möjligheten. Så jag kommer som doula, kommer jag med till sjukhus. Föda hemma och föda på sjukhus, det är de alternativen.
Det finns inga barnmorskeledda enheter?
Inte i den staden jag bor i. Ja. Jag kanske blir den som startar upp
Exakt.
Det.
Exakt.
Jag tror nog det. Ja.
Men vad är annars, tycker jag att vi har missat någonting kring liksom det här med likheter och skillnader? Vad har man för syn på hemfödslar i Belgien?
Jag upplever att på sjukhusen är det fortfarande så att det är inte någonting som man rekommenderar.
Nej.
Det finns barnmorskor som stöttar det här, men också många barnmorskor som håller sig borta från hemfödslar. De gynekologer som jag har haft kontakt med också under utbildningen har rätt ut sagt så här: du är en jättebra barnmorska, men börja inte med hemfödslar. Liksom, det är någonting som sägs rätt ut. Och jag, helt ärligt, 10 år sedan hade jag aldrig trott att jag skulle göra någonting sånt här.
Nej.
Alltså, till och med, jag kan fortfarande inte prata in min bror till exempel och säga att skulle du inte vilja föda hemma? Absolut inte. Det är, så att synen där på hemfödslar är också lite samma. Det är väldigt, det är en stor risk som man tar.
Mm.
Men jag ser ju också risker i sjukhusfödslar som inte finns när man kör en hemfödsel.
Precis. Förstår inte det här. Vi har diskuterat det så mycket. Men varför det blundas så hårt för forskning?
Mm.
Det finns ju jättemycket evidens för att det är väldigt säkert för en stor grupp kvinnor.
Verkligen. Det är, jag tror att man blir lite omgivningsblind om det är ett ord.
Mm.
Men jag tror att som läkare och som forskare och som person som inte är insatt i hur ett normalt verkarbete funkar, så tror jag att det är väldigt konstigt.
Det är långt ifrån ens egen värld på något
sätt. Jag tror inte man kan se, och speciellt så här, jag säger också redan när man går till gynekologen, så det är deras jobb att uppsöka patologi, att kunna se sjukdom ibland även fast den inte är där. Och det är lite av riskerna av att bli uppföljd av en gynekolog som bara är inställd på att se om någonting skulle gå fel. Om du kommer in där och har haft ett gräl med din make eller din partner och så har du ett förhöjt blodtryck, Och du är jättesur och jättearg. Och läkaren bara ser det här förhöjda blodtrycket men inte ser vad som har lett det till det. Då är det jättesvårt att ta, alltså det är jättelätt att ta vissa val som man annars inte skulle ta.
Mm.
Och orsaka en liksom kaskad av interventioner som inte hade behövts. Det är kanske jättedåligt exempel, men det är ju så.
Det börjar där med, är klassiskt, verkligen.
Det börjar med någonting litet. Ja.
Men vad är ditt, vad ska man säga, varför till att göra det som du gör idag?
Mm.
Vad är det som du älskar med ditt yrke?
Jag älskar att få träffa en kvinna och vägleda henne genom sin egna resa och se henne växa som i hennes mödraskap.
Mm.
Det är alltså, det är det mest fantastiska. Jag har träffat väldigt osäkra kvinnor och sen inom det här, inom den här vägledningen som hittar sig själva och blir så starka i sitt mödraskap. Alltså, jag måste säga att en av de negativa punkterna för mig som barnmorska är att jag totalt glömmer bort partnern.
Mm.
Det är ju, de blir ju tillsammans föräldrar. Men för mig är det verkligen en passion att få träffa den här kvinnan och prata med henne och att upptäcka tillsammans vad som är viktigt för henne.
Mm.
För att jag tror, om jag ska vara helt ärlig, att det här att vara gravid och att föda sitt barn, att få vara med om den här upplevelsen, för de allra flesta är det det mest alltså det viktigaste de gör i sitt liv. Och det förändrar en som person. Inte för alla, absolut inte för alla. Men för de allra flesta. För de som jag känner är det så. Och som jag har träffat på är det verkligen så. Och för mig är det så viktigt att den här första upplevelsen blir en positiv. Eller även om det är en andra upplevelse, att man liksom kommer ut ur det stärkandes och har uppskattning för sin egna kropp och det, de möjligheterna som finns där ute för en. Så det är verkligen min passion, vare sig kvinnan är från Pakistan eller Sverige eller Belgien. Eller, alltså det, jag tycker att även om sjukvården ser annorlunda ut på väldigt många, alltså på de här olika platserna, så är the essence of laboring och the essence of giving birth, det är lika viktigt för alla de här kvinnorna oavsett var de kommer ifrån.
Mm.
Och det är så viktigt att det blir en fin upplevelse. För att nu, jag kan sätta alla mina pengar på det, att när du är 80 år gammal och ditt barnbarn kommer till dig och frågar, men mormor, hur var det för dig? Då kommer du kunna i detalj berätta för det här barnbarnet vad du upplevde, hur du kände, hur du mådde.
Mm.
Och jag vill att du som 80-åring ska kunna berätta det med glimten i ögat, att du ska känna att, oh, men gud, det var så en fin erfarenhet.
Mm.
Det är ju så viktigt.
Mm.
I mitt fall kommer jag kunna bara spela upp den här avsnittet för mina barnbarn. Jag behöver inte berätta något. Men jag tror att det är jätteviktigt att man får ha en stärkande upplevelse. Även om inte det stora hela är en stärkande upplevelse. Att man kan hitta de där små punkterna där som du faktiskt hade allting under kontrollen. Mm. Som du kände att... Jag har också upplevt det, att en av mina mammor hade också ett kejsarsnitt liksom. Var ju totalt inte inställd på det, men det var för henne en jättestärkande upplevelse. Så det handlar om att hitta de här vägarna till att få vara med om det på sitt sätt. Ja, så det är där ligger verkligen min passion. Ja.
Tack snälla för att du berättade om dina födslar.
Oh, tack för att jag fick komma.
Så underbart att höra.
Jag är så tacksam för att jag får vara med om det här. Det kändes som en terapisession för mig också.
Underbart.
Ja.
Är det något mer som du känner att vi inte har pratat om?
Ja, jag tycker att vägen till min hemförlossning, som vi nu pratat om, var hur fantastisk som helst. Den är ju kontroversiell för att jag om jag hade, för att första gången som jag var hos läkare och hon visste om att jag var barnmorska och hon visste om att jag gör hemförlossningar, så ställde hon också den frågan att ska du föda hemma?
Mm.
Och så svarade hon sin egna fråga, men du får ju inte det för att du har ju ett kejsarsnitt i bagaget.
Mm.
Vilken dum fråga av mig, medan jag är jätte inställd på en hemförlossning. Så jag vill bara säga det att hade jag gått in med den inställningen att men läkaren vet bäst,
mm.
och jag helt uppriktigt, de försöker väl det bästa de kan.
Mm.
Men jag hade ju aldrig varit med om min drömförlossning om inte jag hade tagit den här kontroversiella vägen.
Mm.
För att det är inte tillåtet inom citationstecken att föda som man skulle vilja. Om man har olika risker.
Nej.
Men
hur bemötte du henne när hon sa så?
Jag var ju tyst, för att jag tar ju inte de här tuffa konversationerna.
Nej.
Jag är tyst. Jag bara definitely. jag sa ingenting till henne. Jag höll min hemförlossning väldigt hemlig för all sjukvårdspersonal. Vissa av mina barnmorskekompisar visste också inte det. För att jag ville inte ha någon annans input. Jag vet vad jag ville göra. Jag visste exakt hur jag skulle... Hur säger man det? Åstadkomma.
Ja. Mm.
Jag visste exakt hur jag ville åstadkomma den hemförlossningen. Så jag behövde ingen input från någon annan. Men jag tog inte den konversationen med läkare.
Men jag tycker att det var smart.
Ja, alltså smart när man vet att det inte kommer tillföra någonting. Nej.
Man måste ju inte ta alla fighter. Jag tar lite för många fighter ibland. Så att jag tycker det lät bara smart.
Jag bara ignorerade deras rekommendationer.
Mm.
Naturligtvis visste jag att skulle det vara så att någonting går fel.
Mm.
Då kanske man hamnar där på sjukhuset. Men det hemskaste som skulle kunna hända är att jag får ett klapp på fingrarna och att de säger varför kom du inte in tidigare?
Mm.
Men jag skulle inte vara tydlig med att jag höll ju på att föda hemma.
Nej.
Utan det var bara någonting som hände. Mm. Att det gick väldigt snabbt. Det tog ju bara 5 dagar och 6 nätter.
Mm.
Ja, så att jag skulle vara väldigt otydlig med det. Så jag hade liksom en plan, och jag tror att som kvinna, när du vet... För att du är den enda som vet vad du vill och varför det är viktigt för dig.
Mm.
Det går inte att förklara för någon annan. Det går inte att förklara för någon som har en så drastisk, en annan åsikt och en annan synpunkt. Det går liksom inte att ta den fighten och att behöva förklara för dig själv varför du tar eller är villig att ta vissa risker.
Mm.
För att den brutala kommer säga till dig att Attica, du riskerar ju ditt barns liv bara för att du vill ha en fin förlossning.
Mm.
Jag kan inte argumentera mot någon som har den synpunkten.
Nej.
Du vet inte vad den här förlossningen, hur den påverkar mig, hur den formar mig som person. Bara du själv kan avgöra det.
Mm.
Är du överviktig och du vill föda hemma?
Mm.
Det finns risker i det, absolut. Det måste man acceptera. Men det finns också risker vid en sjukhusförlossning. Mm. Och du som person är den enda som kan avgöra vart risken för dig är mindre.
Ja.
Och jag tror att det är jätteviktigt också att känna det. Att veta om det. Vi pratar om risker för snitt. Vi pratar om risker för dropp och kejsarsnitt och allt möjligt. Men vi pratar inte om risken för hur det kommer påverka dig mentalt på ett långt...
Precis.
På lång sikt.
Exakt.
Ja. Så jag vill bara tillägga det att det är så otroligt viktigt att också... stå stark vid sina val, även om de är kontroversiella.
Så jäkla viktig poäng, verkligen. Det är som du säger, man kan bara själv veta och känna.
Verkligen.
Och det kan ta lång tid att hitta till det, men det är så värt det.
Ja.
Mm. Åh, så himla bra sista poäng.
Tack så mycket, jag är så glad att jag fick det sagt.
Tack snälla Attica för att du kom.
Tack för att jag fick komma.